du allt du behöver. Mm. Så är vi hjärtligt välkomna till det här avsnittet Tolkning pågår, där vi kommer tolka över texterna för söndagen som heter Septuagesima. Jag heter Lisa Winsander. Tillsammans med mig sitter
Marcus Nylander. Är rätt så nytillträdd som biskopens kaplan här i Lunds stift sedan i augusti 2017.
Mm. Och vi dyker rakt ner i texten, tycker jag.
Det är från Matteus evangeliets 20 kapitel, de första 16 verserna. Jesus sa: med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han: gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skäligt betalt. Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sa han: varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade: därför att ingen har lejt oss. Då sa han: gå bort till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens ägare till förmannen: kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med de som kom sist och sluta med de första. De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sa till ägaren: de där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem: min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli först och de första sist.
Ja, jag tycker själv att den här texten väcker ganska mycket känslor i mig. Mycket så här primala känslor kring rättvisa och ja, vad man har rätt till och vad den andra ska få och jämförelse och så.
Jag tänker att i våra liv är vi väldigt vana vid att få någon form av belöning. Det är ju så att vi i många arbeten får kanske en guldklocka när vi har jobbat i 25 år. Eller vi får någon medalj, kanske någon får. Vissa får avgångsvederlag och i stort sett alla får ju pension. Vi är vana vid att belöningen kommer där sist, och den är ofta baserat på vår prestation. Och ur ett kristet perspektiv så tänker jag då att det är lite tvärtom. Att där börjar man istället med den största belöningen. Vi börjar med dopet, det där som alltid är grundat, och sen går vi ut för att bygga livet på den här gåvan. Och det talar ju också lite om det här som kommer fram i texten med de vända perspektiven, och det tycker jag är väldigt befriande. I en värld där det handlar väldigt mycket om att belönas efter prestation, så i kyrkan blir vi belönade i det första, i dopet, som vi sedan får bygga vidare på.
Och framförallt för att vi idag har en slags norm, ett prestationsbaserad självkänsla. Går det bra så mår jag bra. Går det dåligt så mår jag dåligt. Och att vi har kommit, tycker jag, i vårt samhälle ganska långt ifrån det här, den här bilden som du målar upp. Att den största presenten är den vi får först, dopet som vi vilar på. Att vi är oändligt älskade. Att det inte finns någon direkt jämförelse mellan oss, utan att vi alla får vila i det. Och sen så på något sätt så skjuter vi skott av, jag vet inte, glädje eller ansvar för medmänniskan och så. Men att vi tänker väldigt mycket prestation och belöning. Och då blir det ju en trappstege och en hierarki och så bland oss människor.
det är ju på ett sätt märkligt att, att vi har kvar det också i oss. Det måste sitta så djupt rotat i vår natur på något sätt, för att det för ju med sig väldigt mycket negativa saker. Som du säger, det är sån här stressen och kraven på prestation, men också det som följer och det som följer i texten för vingårdsarbetare, nämligen avundsjukan, att den där som har, som inte har gjort utifrån mitt perspektiv lika mycket, han eller hon får ju mer, eller den där som har gjort så mycket har, får mindre. Det är hela tiden den här jämförelsen. Och om vi kan hjälpa människor att, att titta in, inåt och se just det man själv har, den egna gåvan från Gud, de egna nådegåvorna, så tror jag att vi kan komma ifrån mycket av den, både den stressen inför prestationen och kraven också som vi ställer. Men det sitter djupt.
Ja, och det är helt radikalt. Alltså som vanligt är han ju helt radikal, den där Jesus.
Ja.
Alltså vi har ju ännu inte, jag undrar om vi någonsin kommer lära oss. Det krävs ett otroligt balanssinne.
Ja.
Att försöka gå inåt och inte jämföra sig med andra. Eller det är som en daglig övning liksom.
Precis, och det kommer ju inte bara en sån här berättelse i evangelierna och i Matteus inte minst, utan det kommer ju gång på gång de här perspektiven som ställs på sin spets och som blir vända på.
Men när jag läste texten och just det här, den sista raden som är så känd, så ska de sista bli först och de första bli sist. I min värld så har den raden ofta använts på något sätt för att, ja, men de som är förfördelade nu, alltså de fattiga, de hungrande, de ska komma först sen. Det är lite på jorden och i himmelriket. Alltså det tenderar lite grann mot det här you get pie in the sky when you die.
Ja, precis.
Men jag tycker nu när jag läser den så handlar det snarare alltså mycket mer en riktning rakt mot, alltså en strålkastare i mitt ansikte, och hur har du det med ditt rättvisetänkande och ditt prestationstänkande? Förstår du att jag...
Ja, jo, men jag tror det. Det är väldigt lätt, tycker jag också, att bli bunden av någon form av tidsperspektiv. Att det handlar om här och nu respektive senare. Men på något sätt ett tilltal i de här orden som man kan överanalysera också. Jag hör Jesus i den här berättelsen och inte minst i de orden som att man vill bara vända på alla perspektiv. Man vill ställa det lite på sin spets och säga att det som ni lär er, det som sitter så djupt inom er, måste upp till ytan och ta sig tur med. Och där anknyter det till den här prestationen. Men det är väldigt intressant det där också, som du säger, you get pie in the sky, för att jag har också funderat på det, om man nu gör den här liknelsen till att handla om Gud och handla om oss och vi ska få det vi förtjänar, eller det som motsvarar hur vi har levt i nästa liv. Hur ser vi på det som någorlunda rättvis önskande människor, hoppas man ju att man är i alla fall. Och jag tänker, är det så att de som har det svårare i det här livet får det bättre i nästa liv? Och att de, betyder det också att de som har det lättare i detta livet ska få svårare i nästa liv? Förväntar vi oss det? Och vill vi det? Övertygelse om att prestation måste belönas eller bestraffas, skapar det en bild av en orättvis Gud eller ett behov av en orättvis Gud som dömer oss, inte för att vi är människor utan för att vi har presterat sig eller så mycket. Om man sätter det på sin absoluta spets, skapar vårt prestationstänkande ett behov av ett helvete. För vi tänker att de som har det sämre här och de som gör gott ska få hamna på en plats och de som inte gör det ska hamna på en annan plats. Baseras det på vår tanke om prestation istället för Guds rättvisa?
Det här tror jag är delar av oss. Tror inte att en del av oss vill ha det prestationsbaserade belöningen som om man drar det tillräckligt långt skulle kunna handla om himmel och helvete. Och så finns det en annan sida som på något sätt, jag vet inte om man ska säga den goda sidan eller kanske den kristna sidan, som ska tala till den här. För jag tror alla kan se att om vi löper linan ut, så det slutar inte bra det där.
Nej.
Eller hur? För vem ska kasta den första stenen och vem har inte missat målet? Och,
precis.
Och alltså den här, också den här tanken som jag, ja men jag tror det var Thomas Tengby som, det var någon pjäs som hette Jag är Judas som började med att skådespelare efter skådespelare gick upp på scen och sa jag är Judas, jag är Judas, som handlade om att det var en grupp där det var en gömd person, alltså en människa utan uppehållstillstånd som levde i gruppen. Och så kommer man in i dramat precis när en har när den här personen har utelämnats av någon i gruppen.
Precis.
Och så handlar hela pjäsen om vem är det som har utelämnat personen.
Just det.
Och att summan av kardemumman är att det kunde ha varit vem som helst.
Ja.
Att vi alla, jag är Judas, alltså det handlar ju bara om priset. Vem är jag redo att förråda för? Mina barn, mitt välstånd, så.
Mm.
Ja, vad har vi för förutsättningar från början? Aj, det här är ju jättesvårt. Det finns ju den traditionella tolkningen att det här är Gud och som välkomnar de troende, och man kanske kan säga då liksom de att det finns en tolkning av att det är det judiska folket som är där, som de som har varit där längst, och så är det de här de nykristna och de är lika mycket värda och sådär.
Precis.
I den här tolkningen är vingårdsägaren lik Gud. Men om man verkligen tittar på ägaren för vingården, hur han beter sig, så är det inte särskilt snyggt på ett sätt. Han vill inte ha någon argumentation och han beter sig nästan som om allt tillhör honom.
Ja.
Arbetarna, gården, hur alla ska belönas. Alltså det finns ingen demokrati i det här, utan det är en envåldshärskare.
Just det.
Som nästan inte ens kräver, som nästan inte ens tolererar ett frågasättande.
Nej.
Och då kan man ju ganska lätt, tänker jag, tänka på just det här alltså prekariatet som vi har i dagens samhälle. Alltså vi är ju nästan tillbaka i det här samhället när folk väljs dag för dag och någon som ska få arbeta.
Precis.
Och då tänkte jag på att du har ju varit i Dubai i flera år.
Mm.
Och där ser man väl jättetydligt exempel på så här gästarbetare från Filippinerna och Pakistan eller var de är ifrån, som liksom väljs för varje dag. Har inte du sett det här på nära håll?
Jo, visst är det så. Där kan man ju säga att det fungerar nästan likadant. De här arbetarna i berättelsen, de ställer sig ner vid torget och väntar. Det är inte så att de står där för att de är lata, utan de står där för att de aktivt vill ha ett arbete, och sen kommer vingårdsägaren då, eller jordägaren, ner för att rekrytera dem. Och det finns absolut likheter med hur det fungerar. Ska man bygga ett hus i Dubai så kalkylerar man på att man behöver se så många arbetare, och sen rekryteras det genom olika företag då, från till exempel Filippinerna som du säger, Pakistan eller Malaysia. Om man kommer in i ett samhälle där det inte finns några fackliga rörelser, det finns inga möjligheter till ifrågasättande, precis som det är i den här berättelsen. Och det gör ju också, vi brukar säga att man ska läsa bibeltexter, eller att man kan läsa bibeltexter så att de blir aktuella idag, kontextualisera dem. Och det kan man ju verkligen göra med den här berättelsen. Sen tycker jag i och för sig också att det finns en omsorg från ägaren gentemot arbetarna i denna berättelsen. Han har ju faktiskt rätt när han säger de här orden: har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt, men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Vi är ju rätt snabba på att se att han ger inte mer till den som har varit där längre, men han ger inte heller mindre till den som inte har varit där lika länge. Och det tycker jag är en rätt så befriande bild, om man nu ska se den här vingårdsägaren som Gud. Att ingen får mindre än vad de förtjänar. Vissa kanske får mer, men ingen får mindre. Det tycker jag också är en befrielse. Det kan man inte riktigt applicera på hur situationen är i Dubai. För där är det verkligen så att en hel del får oerhört mycket mindre än vad de förtjänar. De flesta i just det fallet. Men här tycker jag det finns en liten befrielse i det. Det är rätt lätt att se den här vingårdsarbetaren som den där hårde ägaren som driver på sin arbetare. Men jag tycker det finns en frihet i det. Och om man tolkar vingårdsarbetaren som Gud, så finns det ännu ett evangelium i det här evangeliet, tycker jag. Och det är det att om man läser texten från början så är den ju väldigt sanningsenlig. Man har jag läst i någon kommentar att man kan se i gamla texter att det var ungefär så här det gick till. Man fick en dagspenning och man sände iväg arbetare dag från dag till dag till sin vingård eller var man nu var någonstans. Men sen kommer det här att han själv gick till torget. Det är en rätt så speciell företeelse. Man tycker att han borde ha skickat någon, sin förman eller någon tjänare till exempel, men han går själv dit. Och ser man då den här vingårdsarbetaren som Gud, så tycker jag det är väldigt befriande att se att Gud skickar ingen annan för att möta oss, utan Gud själv möter oss och rekryterar oss, om man nu ska använda det ordet, i dopet där Gud möter oss i anden, eller i nattvarden där Gud möter oss i Jesus, eller där i bönen där Gud möter oss som Gud, min Gud.
Det är vackert med det här att han kommer till mötes, och också de här som möts i elfte timmen, vilket är ju ett uttryck som vi har i svenskan, ja. Eller hur? Är det från den här texten?
I elfte timmen? Ja. Ja, det finns ju dels här, men det finns väl också i korsfästelsen.
Vad fint att det är liksom precis innan slutet, måste ja, det ju betyda.
Exakt. Precis, exakt.
Och
det var i elfte timmen.
Det var i elfte just timmen. Och då säger de, ja men vi har stått här. Så man kan ju, det är ju inte så att de har legat hemma och spelat tv-spel liksom.
Nej.
Utan de har stått där och väntat, och ja. Alla som någonsin har varit arbetslösa skulle nog kunna säga att det är värre att vara arbetslös än att ha ett arbete. Att bara stå där och känna sig oduglig och bortvald. Skulle vi gå in i bibeltexten, kanske de flesta skulle välja att vara de som blev valda först och inte de som var tvungna att stå lite bortgjorda på torget och just vänta.
Det. Och det är där det också finns den här generositeten, tycker jag. Att det kan inte ha varit mycket arbetstid kvar, men ändå så får de sin dagspenning. Men jag tycker det var intressant det här du sa, att det inte finns utrymme för någon diskussion i texten riktigt. Han slår rätt så ner deras kommentarer, vingårdsägaren ju.
Mm.
Och då tänker jag, om vi fortsätter i den här jämförelsen att vingårdsägaren är Gud, är det samma sak där? Om vi tänker oss att vi har lämnat detta livet och vi står inför det vi kallar den yttersta domen. Finns det möjlighet till förhandling? Det är rätt intressant. Vi är så vana i vårt samhälle att går man och köper en tröja och det är något fel på den, så lämnar man tillbaka den. Eller om man blir utsatt för dålig service på en restaurang, så gör man inte dricks. Det finns alltid de här små, vad ska man säga, vägarna att klaga eller att söka kompensation. Hur är det i förhållande till Gud?
Alltså, jag tror att Gud är en väldigt stabil punkt. Gud och Guds villkor är ganska oföränderliga och samtidigt flexibla. Att Gud står kvar på samma ställe, och villkoren för vad ska man säga, Guds riket eller himmelriket är ganska oföränderliga. Men Gud är också en väldigt dynamisk organism som rör sig utifrån vårat liv. Att jag får en bild av Gud som stabil, ståendes på två fötter. Men när vi irrar iväg så kan Gud lätt liksom få ut en lång, lång arm liksom och följa oss längs med vägen. Men platsen där Gud står är oförändrat. Men om det finns någon förhandling i himmelriket... Jag tycker det är en ganska skön tanke om det inte finns det. Inte du, jag är ganska trött på att förhandla och hålla val. Vad känner du?
Det gör jag. Samtidigt ser vi det också som någon form av rättighet. Jag vet inte det, att man ska kunna överklaga. Kan man överklaga den yttersta domen, om man talar i juridiska termer? Det är en väldigt intressant tanke, eftersom vi är så vana vid det tanket.
Och där kommer väl tilliten fram?
Precis.
Att på något sätt må det ske.
Ja.
Vad du vill ska ske med mitt liv och mitt liv efter detta.
Mm. Det är ju befriande.
Och där kommer väl ganska mycket av vårt kontrollbehov fram. Och det har väl ganska mycket med prestation att göra. Att vi vill kontrollera det som händer. Vi vill kunna liksom, om jag spänner magmusklerna lite mer så kanske det här går.
Och det är inte så att vingårdsarbetarna förhandla heller på förhand, utan de känner ju antagligen den här tilliten. Antingen känner de tilliten, eller så inser de att de inte har något annat val än att känna den tilliten.
Just det.
I vilket fall så gör de ju det. De kastar sig ut på något sätt och litar på att den här vingårdsägaren i vilkas händer de lägger sitt liv på något sätt ska bära och ska hålla. Att den trovärdigheten ska hålla. Och så har ju vi det också som kristna, att vi är beroende av Guds trovärdighet på något sätt. Vi har fått ett löfte och det litar vi på.
Det är så svårt, den här balansen mellan att ha tillit till Gud och att Gud är den här vingårdsägaren som på något sätt, så här är det, det här är din lön, gå iväg, det här är din matsäck, gå ut på din vandring liksom.
Just det.
Mm. Till att också ta mandat och bara, nej men vänta, det här kändes inte bekvämt i den här situationen jag hamnar i nu. Nu måste jag ta kontroll över mitt liv och undersöka mina möjligheter, och för att jag ändå vill vara en tillräknelig person. Är inte det svårt?
Jo, och det är väl just också det med att släppa taget. Att våga, visst är det det, att våga samtidigt som man ju har förväntningar också på hur saker och ting ska gå eller på hur saker och ting ska bli. Vi använder ju ibland det här ordet som många andra gör också med kall. Att man är kallad till en plats eller man är kallad till den där stenen som man ska vända och vrida på. Och i det sammanhanget så är ju tilliten så oerhört central. Om jag vänder på den här stenen, kan jag lita på att Gud är med mig även då? Att inte hoppa upp en skorpion och bita mig i näsan som det nästan kunde göra i Dubai. Och om det ändå gör det, vad betyder det för min gudsrelation? Betyder det att Gud helt plötsligt inte finns eller att Gud har glömt mig? Eller finns det någon mening även i det? Så tilliten och den trovärdigheten som Gud har och som vi får ta del av i tilliten, nyckeln till den är ju att den förbära både i med- och motgång, tänker jag.
Mm.
Och det är inte alltid så lätt. Tvivel blir väl just det när man känner att tilliten kommer på undantag. Eller att situationer gör att tilliten verkar avlägsen.
Ja, och det man kan göra då när det då råkar vara en skorpion under den där stenen. Det är ju på något sätt att det enda jag kan göra när sånt händer, det är ju att orka fortsätta tala med Gud fast det är mörkt. Nu har jag ingen tillit kvar. Jag satsar alla mina kort på dig. Fy för dig. Alltså. Och att våga fortsätta prata i mörkret.
Precis. Och tillåta sig att bli arg också lite. Mm. På Gud.
Det gör ju de här arbetarna.
Ja.
Alltså ja. De ifrågasätter ju och får svar tillbaka och så.
Precis, och det borde visa att Gud faktiskt är öppen för lite argumentation också. Kanske inte förhandling, och man behöver nog skilja på förhandling och argumentation. Men både Jona och Job, bara för att ta två exempel ur Gamla Testamentet, är ju också exempel på några som har verkligen inte bara argumenterat utan bråkat med Gud.
Mm. Och alltså Jesus, det är den alltså dualismen som jag nästan älskar mest i Bibeln, att Jesus två sista meningar är först, varför har du övergivit mig, och sen i dina händer.
Ja.
Att det där får vara i samma, nästan inom samma minut liksom.
Precis. Ja, där ryms ju verkligen hela livets spektra, från det mest avgrundsdjupa till den mest euforiska tillit, eller djupaste tillit kanske ett bättre uttryck.
Jag måste få testa en till tanke.
Ja.
Att vi är väldigt fast i våra privilegier. Ja, vi vet alla. Man har privilegier som i sin klasstillhörighet, i att man är etnisk svensk här, i sin, liksom, i sin hudfärg. Man har privilegier i sitt kön, i sin sexualitet, i sin ålder, bla bla bla. Och att med privilegier, så hur mycket vi än försöker arbeta med dem, så ligger det ju en förväntan att jag som en utbildad akademiker till exempel ska tas emot på det här sättet. Folk ska lyssna på mig när jag pratar och så. Och att den här historien kanske snarare kan också handla om Gud som säger, men alla andra de som inte är vana vid att ha några privilegier, de ska ha lika mycket utrymme som du. Alltså det här, det är ju förhänget som dras av våra privilegier. Vi som har varit där, och då liknar, alltså man skulle då kunna säga en vit cisman kanske är det, den vingårdsarbetaren som har varit längst, ja, på vingården.
Mm.
Och så står den funktionshindrade invandraren utan grundutbildning i elfte timmen.
Just det. Det där är oerhört spännande. Och det bottnar väl också i vad som borde ge privilegier respektive vad som ger privilegier. Du sa det här med att vi sitter som utbildade akademiker. Det är på många sätt i vårt samhälle betraktat som väldigt fint att vara väldigt kunskapsutbildad. Att ha mycket teoretisk kunskap, att ha doktorerat eller av att man är en utbildad akademiker eller vad man nu än må vara. Men det som är privilegiet i ett religiöst perspektiv kanske är någonting annorlunda. Får jag där ta en väg via Jeremia, via den gammaltestamentliga texten som finns i den här söndagen. Där står ju så här: den som vill vara stolt ska vara stolt över detta, att han har insikt och kunskap om mig. Så här lyfts ju också kunskapen fram som någonting oerhört centralt, någonting som i stort sett skapar privilegier. Men jag läste någonting om den här Jeremia-texten i ett par kommentarer, och där tar man fasta på detta, att det är ju inte den faktakunskapen som vi idag upphöjer till skyarna som är det som menas eller som ska ge privilegier, utan kunskapen och den sanna vissheten, så som ofta står om i Jeremia, att göra just de saker som för en närmare sitt eget hjärta. Det står så här på en annan plats i Jeremia i kapitel 22, vers 16. Han värnade den svages och fattiges rätt, då gick allt väl. Är inte det att känna mig, säger Herren. Så utifrån den här texten också så blir ju att ha kunskap, alltså att lära känna Gud, det är till exempel att värna den svages och den fattiges rätt. Det är inget som baseras på akademiska studier, utan någonting som har med vårt förhållningssätt att göra. Och religionen för då Jeremia, eller det som bör ge privilegium, det är ju just det här att basera sitt liv på en nåderik kärlek, precis som Gud visar nåderik kärlek, att verka för rätt och rättvisa. Mm. Och kan vi förflytta vår syn på vad som bör vara privilegierat från utseende eller från social status eller från sexualitet eller från antalet år i skolan, till hur man bemöter sin nästa, hur man ser på sin omvärld, så tror jag vi kan komma en bra bit. För att anknyta då till, eller återknyta till evangelietexten, så frågar vingårdsarbetaren så här: eller ser du med onda ögon på att jag är god? Jag tror att en nyckel till den här texten är att Jesus försöker säga till oss: möt godhet med godhet. Möt Guds generositet med generositet. Se inte på det där att jag betalar er lika mycket som de som inte har varit kristna lika länge, eller de som inte har jobbat lika länge, eller de som inte har varit bra lika länge, vad nu det skulle vara. Utan se istället till generositeten. Börja i det goda. Det finns ett citat, får jag dela det, som jag läste i en annan bok häromdagen. Jag har inte titeln i huvudet just nu. Men där står det i alla fall så här: God's generosity transcends human ideas of fairness. God's generosity transcends human ideas of fairness. Det är himla fint, tycker jag.
Guds generositet
transcenderar mänskliga idéer om rättvisa. Mm. Mm. Eller står över, eller finns bortom mänskliga idéer om rättvisa. Mm.
Åh, vad underbart.
Ja, visst var det.
Den guden vill jag tillhöra.
Precis.
Han får vara min vingårdsägare any day.
Eller hon.
Eller hon. Tack, Marcus.
Tack själv.